kör vi. Handbollspodden är tillbaka. Johan Flink heter jag som vanligt. Och vid min sida har jag, vem då?
Ja, det är Kent Harris.
Ja, som vanligt.
Efter en lång semester.
Ja, du var ju inte med senast.
Nej, jag fick ju inte vara med där. Nej, det var... Du hade åkt till Stockholm och du klarade bra förresten. Alldeles ensam.
Ja, jag tyckte också. Bra flöjt i snack.
Ja.
Nej då, men vi gjorde ju Josef Pujol där ju, i vår poddstudio uppe i Stockholm. Och passade
nej,
på.
Det var det ju inte.
Det var ju fjol. Kalle Mattsson var det ju. Förlåt Kalle. Herregud, jag pratar ju med dig häromdagen igen och tackade så mycket. Ja, det blev bra, tycker jag. Och ja. Ja, och för en gångs skull spelar vi in så att säga, ja, live kan man inte säga, men i alla fall att vi sitter i samma rum.
Ja, vi har ju fantastiska redskap till vår hjälp idag, mikrofonen här tänker jag.
Ja,
det är... Och det är vi inte vana vid, vi sitter med den andra Skypen ju och... Ja, vi får se om det fungerar, men än så länge så funkar det väl.
Ja då.
Nu... Det är inga röda lampor som blinkar nu.
Nej, det gjorde vi precis, vi fick ta om inledningen här lite grann. Ja. Där vi är ju på plats i Kristianstad. På IFK Kristianstads kansli. Och vad vore mer naturligt när man är här. Det är torsdag kväll ska vi säga. Om ett par timmar ska IFK Kristianstad möta Rhein-Neckar Löwen i Champions League. Vi kan väl återkomma ändå och säga någonting om den matchen. Även om folk vet hur det har gått.
Ja, det är väldigt speciellt. Framförallt för Ola. Det är en speciell match, ja, jag tänker mig.
Där han fick sparken en gång. Du också ju.
Ja, jag vill bli med i det hela. Ja.
Du åkte ut med badvattnet, eller vad är det man säger?
Ja.
Ja. Jo, vad vi gör mer naturligt när man är Kristianstad än att ha IFK Kristianstads kanske viktigaste värvning senaste åren, klubbchefen Nicolas Larsson. Mannen som har gjort det orangea till det nya svarta. Innan vi släpper in Nicolas här så vill vi ju bara säga någonting och några ord från vår sponsor iPlay. Som är med oss precis som vanligt. Och de kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Mer info om iPlay kommer att komma. Nu över till dagens huvudgäst. Eller den enda gästen. Huvudpunkten. Nicolas Larsson. Ska vi... Ja, välkommen Nicolas.
Tack så hemskt mycket.
Vilken dialekt pratar du...
Ja, nu blir det, eftersom du sitter närmast så får det väl bli min skånska dialekt. Jag får försöka se om den bryter igenom lite någon annan gång. Men nu är det ju unisont runt bordet så nu är det ingen risk att jag bryter ihop här.
Men hade jag varit stockholmare hade du pratat stockholmska?
Då hade vi fått prata annorlunda.
Tänker du på det?
Nej. Folk tror inte jag är klok. Jag kan inte, det finns ingenting. Det bara, det är så skiftade lite grann sådär.
Du skäms inte över din skånska med då?
Nej, absolut inte.
Nej.
Inte på något sätt.
Vi får återkomma till varför du pratar som du gör.
Ja, det kan jag.
Men du, vi kör ju vår faktaruta numera med vår gäst. Ålder, Nicolas?
Ja, jag är 58 år, gammal eller ung.
Ja, man kan inte tro det. Bo?
Här bor jag i Kristianstad.
Familj?
Absolut, jag är gift med Anna som är ögonläkare, ögonkirurg. Har sin praktik här i stan och har jobbat på CSK också i många år. Jag har två barn, en stora syster Sara som bor i Stockholm. Nygift i somras och jobbar på H&M och lillebror Johannes som bor i lägenhet här i stan med sin tjej och som spelar handboll.
I IFK Kristianstad?
I IFK sedan ett antal säsonger, ja.
Absolut. Favoritlyssning?
Jag är gammal DJ i ungdomen så jag har hela vinden full av vinylsinglar från discoeran. Men det jag lyssnar på mycket. Men Bowie är min största favorit. Men även Neil Young, Van Morrison. Jag gillar också housemusik, dansmusik. Uh-huh. Där det verkligen studsar ordentligt. Så någon gång ibland har jag varit med och gjort klubbar osäkert tillsammans med laget. När vi varit på någon obskyr bortamatchresa. Vi hade en sån... I Bakau en gång, men det kan vi kanske inte ska berätta allt för mycket om.
Bakau, är det Azerbaijan?
Rumänien.
Rumänien, okej. Okay. Ja, Baku heter det Azerbaijan kanske.
Ja, vad häftigt.
Ja, där skulle man varit med. Favoritläsning?
Ja, jag ska inte säga att jag läser supermycket för att överdriva den kulturella ådran. Det står hustrun för. Men jag läser lite regelbundet. Och det bästa man har läst är Tidvattnets första av Pat Conroy. 100 år av ensamhet av Marquez. Men jag läser gärna Leif G.W. Persson. Jag har precis läst hans senaste och håller på
fantastiskt
med...
Fantastiskt bra bok.
Ja, fast lite långsam men trevlig. Och just nu håller jag på med fortsättningen på Millennium.
De frisörande där. Jag läste alla Sjöwall Wahlöö och så. Svenska kriminalare är bra. Inte kanske de här nyare, men de klassiska. Så att det finns både ett och annat att läsa.
Favorit-tv?
Förutom sport, jag älskar Big Bang Theory. Förmodligen har jag sett de flesta. De rullar ju på femman där. När alla har gått och lagt sig, bara jag vaken. Jag sover mindre än normalt. Och då sitter man där och ser på Sheldon Cooper och de andra. Fantastisk sitcom, den bästa sitcomen. Roligaste sitcomen någonsin. Jag har sett rätt mycket Vänner, men den här är bättre. True Blood är lite kul med lite splatter och lite naket, lite sex blandat om att annat med Skarsgårdar och så. Idol följer jag under ett antal säsonger. Tyckte det var rätt roligt format. Sådär. Annars ser man filmer och sport och så.
Favoritfilm?
Min favoritfilm, den bästa jag tycker jag har sett. Jag har sett mycket film och så. Det är mesta filmen är rolig. Men 1900. En fantastisk film. 1900 del 1 och del 2. Två långfilmer med bland annat Robert De Niro och en hel med Donald Sutherland gör en ryslig figur där i den. En fantastisk historisk epos från en viktig tid i vår historia.
Favoritsajt?
Ja du, man surfar. Jag surfar ju nyheter. Jag är mycket inne på handboll och så vidare. Lite på Dagens Industri. Plus då givetvis på mitt nördområde vin som man är inne på. Decanter och Stella Tracker och så. Jag kan inte säga att jag liksom ständigt djuplodat att en sajt är för jobbigt. Det är enklare och man kan studsa in på någon via Twitter istället. Så.
Men så Twitter är väl en, ja det är klart, det är ju en app idag också. Men det är väl i och för sig då en sajt som du är inne på?
Kan man säga. Jag ser inte det som en sajt. Jag ser det mer som ett flöde.
Ja. Favoritmat?
Ja, får vi nog säga franska köket. Men jag gillar mycket mat och dryck. Jag gillar att gå ut och äta så modern fransk mat, men även asiatisk och crossover. En bra restaurang alla i sitt liv någon gång ska få möjlighet att äta på är La Petite Nice i Marseille med 3 stjärnor. Det är värt tiden och pengarna om man sparar ett tag.
Ja. Och favoritdryck, då kan jag ana.
Det blir vin.
Ja.
Det är min stora sidohobby som... Som hustrun säger, nu har du köpt vin igen. När ska vi egentligen dricka alla de här vinerna? Jag då samlar i källaren och... En hobby jag faktiskt delar med Mats Samuelsson. Fast han är betydligt smalare. Han dricker bara ett fåtal sorter. Jag dricker det mesta. Jag tycker det är väldigt roligt med udda viner. Och är med ett gäng som provar vin. Jag har gjort så i 20-25 år. Och kan en del om vin.
Vad är den dyraste flaskan du har köpt?
Som jag har köpt. Det är en från min hustrus födelseår. Från 1955. Som heter La Mission Aubryon. Den är inte drucken ännu.
Nej. Det ska priset, det vill jag höra.
Den kostade nog 5 000.
Ja.
Nej, alltså jag tycker det är mer roligt att köpa olika sorters vin än att köpa massa dyra. Jag köper aldrig vin för att sälja dem, men jag köper vin via systemet och Winefinder och Fashion och sådär lite grann hit och dit. Och bjuder gärna vännerna och kompisar och annat. När vi har glögg och alla brukar vara runt 150 första så när kvällen är gången en stund så brukar det dyka upp ett och annat, så då blir man lite förvirrad och vill säga, nu ska vi dricka roliga vin. Det roliga var roligt sist, kan jag säga.
Då får man försöka bli vän med dig då.
Ja, du kan få komma. Vi har redan, det är någon gång, jag tror fredagen den 19 eller något sånt skulle passa, för att man måste kolla så det inte är träning någon efter, så är det alla möjliga. Då är huset fullt, det är bara ståplats som gäller.
Ja, okej. Okay. Det blir bra det också.
Men Ola brukar vara med där ibland då?
Ja, han var med nu senast och så. Det skiftar ju över åren. Jag har hållit på med den här glöggen rätt länge, men det skiftar över åren och det ska vi inte hålla fast vid nu. Det är kul att man blandar och människor mötas.
Det här är väl ingen gurkburk? Eller?
Du Niklas, vi kör ju på här nu ungefär en stund med dig och sen så lämnar du oss och så fortsätter du och jag kan ta med några av våra vanliga ämnen sådär. Så vet lyssnarna ungefär vad de har att se fram emot. Vi börjar med samvetsfråga här nu Niklas, efter att vi har försökt få lite hum om vem du är. Brukar du lyssna på podden?
Jag är ingen poddfanatiker, ska jag säga. Jag liksom förstår inte riktigt när man ska få tid till det där med en timme här och en timme där. Utan jag har lyssnat på er podd ett par gånger tror jag. Och den här trollet som vi lånade den här bollen av. Och jag har väl också lyssnat på någon gång.
Glenn Göransson, ja, det är hans mikrofon vi har.
Ja, det är, nu lyssnar vi på hans mikrofon. Alltså, jag får väl bli bättre på det.
Nej,
det dyker in där ibland, men det gäller ju också att hitta det där, ladda ner och sen så ska man hitta den där tiden som man inte har någonting att göra. Så, så det är ingen vana jag har, kanske.
Pröva att ha det innan du somnar. Du somnar gott i den, kanske.
Ja, jo, då får välja mellan det och Big Bang Theory. Det
du, vad är din handbollsbakgrund? Vad har du för sådan?
Som ung spelade jag fotboll och handboll. Och jag kom hit när jag gick i åttan. Jag startade faktiskt min handbollskarriär i Drott i Halmstad där jag bodde innan. Ja. Och sen så spelade jag med en SBI som man gjorde här som ungdom. Men jag var inte särskilt bra. Jag spelade ju, då hade Näsby några fantastiska årgångar från 54 till 59 höll man på, och de fem åren var fantastiska i Näsbys ungdomsverksamhet, och jag tror man vann 3 SM-guld med olika årgångar där.
Var det Ebbinge
och 56-orna, Ebbinge och Sten Erlandsson och Rixi, och sen 57-orna med Hasse Kranz och Bosse Svennarp och många andra duktiga spelare, och man hade en duktig tränare som också var lite minipappa åt många av dem som höll dem på spåret i Lars Skuggan Skoglund.
Ja, just
det var en kul tid, och man var med där och hängde med. Det var jätteroligt. Och jag höll på med fotbollen kanske lite längre. Sen så...
Är du född i Halmstad eller?
Nej, jag är född i Stockholm.
Ah, okay.
Så börjar vi toucha det där med dialekt.
Dialekten, okej.
Okay. Vad man har pratat hemma och vad man pratar sen för att överleva i skolor och annat.
Ja.
Så det var roligt så, men jag var aldrig något vidare på det där.
Var du högersexa som grabben eller?
Nej, jag började nog... Nej, jag är inte vänsterhänt.
Nej.
Utan jag har spelat lite mittsex, tror jag, eller jag har spelat också lite vänstersex, och sen slutade jag som trea i försvaret.
Mm.
Man tänker inte på dig som mittsex precis.
Ja, men på den tiden var inte mittsex. Och... Ja, men på den tiden var det ju ett annat missbank bara. Vi var bättre tränare eller annars i sprang sönder alla matcher. Så det handlade bara om att springa.
Ja, det borde jag ju veta.
Springa kan jag.
På den tiden själv också.
Springa
kan jag. Hade väl några sådana här köttbär där på linjen också. Just det.
Alltså vi mötte, Lugi var ju väldigt duktiga då, 57-orna och sådär, Sten Sjögren och dem. Och de sprang också jäkligt mycket. Det var bara full rulle. Nej, men vi hade tunga. Anders Nissen, som ju också är fortfarande lite engagerad i handboll, förutom Pandox. Han är ju ligamma som jag, så vi spelade... Han var också rätt duktig.
Ja, det var lite annorlunda i Ystad på den tiden. Där fick vi inte lov att springa kontring, för Sjömannen var en legendarisk tränare där, eller lagledare. Han sa alltid lung. Vi fick gå upp med bollen. Jag fick aldrig möjlighet att kontra i Ystad.
Här var det mer spring. Och när det var sommarträning sprang på Balsberg till vi kräktes. Vi tränade rätt konsekvent. Skuggan hade en filosofi där, så vi var nog rätt, för att vara på den gamla tiden, rätt så väl, så springa det har ju då sonen fått i arv lite grann kanske.
Så det blev inte så mycket handbollskarriär, men det blev en civil karriär istället.
Ja då, jag är civilekonom från Lund, gjorde Lund grundligt och jobbade på studentkåren sen när man var klar, för att invänta min dåvarande flickvän, och var med om karnevaler i rätt tung omfattning, och sen så jobbade jag som ekonom, först som sifferekonom, var controller, och sen i livsmedelsindustrin i många år, och var på Önos, Hextoms Önos, Procordia, Orkla i massa olika befattningar som med mer och mer ansvar, och jobbade både nordiskt och svenskt, och sen fick jag möjligheten att ta över som vd för ett bolag som hade köpts ut från Brio, leksaksbrio uppe i Osby. Så att, där blev jag vd för ett område som levererade till förskolor och skolor som heter Lekolär, som vi omformade och byggde från 250 miljoner till 1 miljard, och så såldes det vidare 07, var kvar några år. Och där växlade jag ut operativa befattningar tills jag ramlade och jobbade lite som konsult och var inne och hoppade runt lite grann på olika sätt, och sen ramlade in här på ålderns höst sommaren 09 var det väl, i styrelsen, och 10 på full tid.
Ja, som jag väl nämnde i början här, jag skulle vilja påstå att du kanske är IFKs viktigaste värvning de senaste åren. Vad säger du när jag säger så?
Det är, det är svårt för mig att säga någonting. Nej, det är, väl, det är ju många som har varit med här på den här resan och gjort massor med viktiga insatser både här och nu och även i början. Och Matte har ju varit med lika länge som jag, Samuelsson, som då är vår vice ordförande, fortfarande har suttit rätt länge i styrelsen får man säga för vara på en helt ideell karriär och haft ett mycket tungt ansvar för den sportsliga delen och allting hänger ju ihop. Så att, men det är klart vi har alla bidragit och det var väl en bra slump att få in någon som just då ville vara liksom så helhjärtat aktiv och som har en lång erfarenhet från näringslivet. Det var väl en bra pusselbit för IFK just då.
Definitivt. Om vi tittar lite på siffror så när då ni, du och Mats Samuelsson och Ingvar Löfqvist kanske också ska...
Ja, vi har haft några duktiga ordförande under den här perioden vilket har varit väldigt viktigt. Först Ingvar Löfqvist, sen Jonas Arvidsson och nu Johan Cosmo som har rutin och som skapar också stabilitet. Och det är väldigt viktigt för en förening att ha.
Men ja. När ni klev in 2009 då låg omsättningen, nu blir det lite siffror här, vi ska inte trötta ut, ja, men då låg omsättningen på 5,6 miljoner hade du gjort den gångna säsongen. Ni hade sponsorintäkter på 1,8 miljoner och det var inte mycket i kassakistan, det stod på minus 1,6 miljoner. Sex år senare, alltså efter den gångna säsongen, då har ni en omsättning på 25,5 miljoner, sponsorintäkter på 12 miljoner. Plus då lite annat som du kallar tjänster
och varutjänster på 3.
Mm. Ja, precis. Och ett eget kapital på nästan 5 miljoner, 4,9. Mm. Alltså jag har ökat omsättningen då i runda slängar med 5 gånger på nästan lika många år. Sponsorintäkterna är ju också mer än sexdubblats. Och det egna kapitalet gått från minus 1,6 till plus 4,9. Hur har ni åstadkommit den här?
Ja, det är en otrolig resa. Man kan säga det är som en gigantisk blomma med många blomblad för att vi har jobbat stegvis och det som har bidragit mycket och som har varit väldigt viktigt från början för oss det har ju varit hur vi ska bygga strategin kring att få alla att vilja komma till IFKs matcher och event för att det hänger ihop lite grann med både sponsorintäkter och publikintäkter, våra två stora ben då som vi vilar på och vi har gjort, man kan säga lite förenklat då så har vi gjort två saker. Det ena är att vi har parallellt med, vi är en ideell förening som sysslar med handboll och så har vi den sportsliga delen, men vi har också sett oss själva som ett varumärke och lite grann utifrån ett företagsperspektiv när vi har velat skapa strukturer, när vi har velat jobba med hur vi ser ut, hur vi ser på vår profil och hur vi sänder ut signaler om IFK Kristianstad, så har vi hela tiden strävat efter att tänka som ett varumärke mot sin omvärld och man ser liksom sin omvärld som en marknad med en massa olika intressenter som vi vill interagera med och vara med och alla de kräver lite olika typer och IFK har historiskt finns där en stark bas och intresse kring IFK där vi har alltid haft en hel del ideella krafter och de har betytt oerhört mycket för vi, utan de här människorna som är engagerade och som hjälper till och bidrar på matcher och i sportteam och i partnerteam. Vi har ett partnerteam som har under den här resan hjälpt till och se till att vi har många sponsorer. Vi lever ju inte på några få stora utan vi får ha väldigt många och en bred bas att stå på. Några är ju större än andra naturligtvis och ekonomiskt. Och där har ju väldigt viktigt att bygga inifrån och ut. Det vill säga man börjar kärnan säkra att de som är involverade här ska känna att det är bra och viktigt och kul att vara med IFK. Och sen så har vi också sagt att en av de här kärnutgångspunkterna som jag brukar prata om när det gäller andra föreningar det är att du måste säkra att om du har en verksamhet, vi har ju byggt upp även stegvis vår ungdomsverksamhet från det att klubben var nere på knä, att A-lagseventet och matcherna när vårt representationslag spelar måste också vara en angelägenhet för de som är i föreningen. För hur ska du kunna övertyga alla andra om inte ens de i föreningen tycker det är viktigt att vara på match? Sen kan man inte alltid vara på alla matcher och sova. Men det har varit viktigt att inkludera och i början jobbade vi väldigt mycket med det här matcheventet såg till att många kunde komma på match och så, och byggde en publikkultur kring detta. Och när du väl får snöbollen i rullning så gäller det att elda på under den. Och parallellt, vi har försökt vara kreativa, vi har försökt att göra oväntade grejer, vi har vågat sticka ut hakan ibland, och vi var rätt tidigt lite kaxiga med att sätta ett jävla tryck i ryggen på oss själva och skylt framför oss när vi tog vår payoff lite tidigt, Sveriges häftigaste handbollsklubb, och det har ju varit någonting som har hela tiden utmanat oss själva.
Men samtidigt, jag måste bara säga det häftigaste, det är ju rätt smart, för det går ju aldrig att mäta.
Nej.
Hade ni sagt bästa så hade ju alla kunnat slå ner på er
ena fram till i antal tabeller och itan och ditan och så, utan det var ju medvetet, och men det skapar, alltså jag tror man måste våga sätta lite tryck på sig, våga sätta målsättningar. Där har vi varit, där har vi kunnat jobba jättebra tillsammans med styrelsen och många andra, liksom i det här att man har velat, vilja, våga utmana. Nej, det går inte, så säger man, ja, men det är klart, allting går ju, det är bara olika svårt. Sen är det så att när du väl får det, vi har ju haft några sådana här milstolpar. Det var ett gäng från partnerteamet som bestämde sig då inför invigningen. Ja, men vad fasen, vi ska ge, vi hade pratat om den orangea färgen, och då fixade man ihop några sponsorer, och så köpte man med sponsorernas hjälp 5000 replikatröjor från Kina, så att alla som kom hit på premiären i oktober 2010 när vi mötte Real Valladolid fick en replika på vår dåvarande matchtröja med de här sponsorerna på, och så IFK-emblem och så vidare. Och många som fortfarande har den kvar. Det vill vi ju inte, de ska ju köpa nya matchtröjor. Men det satt också en liksom en sån här ögonblicksbild av det här orangea havet, för den, det var mycket folk på den matchen givetvis. En invigningsmatch i en fantastisk ny arena som alla är stolta över, den går att ställa ut. Och Johan Pettersson slog in det sista som hände, en straff som gjorde att vi slapp förlora i den utmatchen i arenan också, det blev oavgjort. Så att det var ju spännande. Så att det var kul. Och där kan man säga att utifrån de här ringarna så har vi ju sen sökt inkludera, vi har ju inte bara handbollsnördar som går på handbollsmatch, utan vi har ju sagt att vi har tittat mycket på det här med den sociala gemenskapen, och det var ju en av de sakerna som gjorde att vi, när vi väl har kommit så långt som vi har gjort, kände oss mogna att våga gå in i arenabolaget, det vill säga kunna följa kunden hela vägen ut. Att det de upplever, vi kan inte skylla på någon annan om man tycker att ja, men det är ju för jäkla dåligt med det eller det eller det på våra matcher. Det jag brukar säga till andra klubbar när vi har pratat om det finns ju massa detaljer, det är många som kan det, och det är liksom inte, behöver man inte vara Einstein för, men det här med att börja inifrån och ut. Vi har massor med klubbar som har fantastiska ungdomsverksamheter, stora ungdomar, större än vad vi har och så vidare. Och de har grannklubbar runt omkring, och ändå får man inte till det riktigt. Det är en annan grej som IFK var ju inte historiskt den mest ödmjuka klubben. Och det bestämde vi väldigt tidigt från början, att hellre liksom vara ödmjuk och inte stå på barrikaden och hävda att man har rätt, så var det viktigare att säkra ett förtroende hos andra handbollsklubbar och även andra idrottsklubbar på den resan, där vi kände ganska snabbt att det här går ju bra, och se till att inte få en motsatsförhållande mellan oss och andra klubbar. Och vi har jobbat med regionprojekt, vi har jobbat med samverkan, och hela tiden strävat efter att ha en bra dialog. Det är inte alltid man tycker lika och tycker samma, men att ha en bra dialog där olika människor har haft ansvar för olika delar, för att se hur gör vi det här. Och det tror jag vi har nu, och det är väldigt viktigt att man aldrig blir kaxig, för att det vinner man väldigt lite på, i alla fall när det gäller den typen av frågor. Det tror jag är jätteviktigt, och där finns det nog en del också att hämta i de olika klustren. Varför blir det aldrig någon liksom stor handbollsklubb igen i Stockholm? Hammarby hade ju en kort period av lycka där.
Ja, de vann ju 3 år i rad, va?
Men varken före eller efter så har det varit, alltså det var ju, de har ju heller inte tidigare och inte senare. Och där finns ju en förutsättning, ett fantastiskt varumärke och en enorm genomslag i Stockholm för det varumärket och det namnet Hammarby.
Ja, men de har inte den arenan som ni har något
av. Nej, det kan man säga. Stockholms stad och grannkommunerna. Om man tar det klustret med 1,5 miljon invånare och tittar på vad de har i midsize lokaler där folk kan husera och göra någonting vettigt, så är det ju, tycker jag, ganska skrämmande att se vad lite man har gjort. Det är faktiskt lite genomgående för storstäderna i Sverige, Stockholm och Göteborg framförallt, där du då kan konstatera att nu bygger ju Partille kommun en stor arena i Partille då, men Göteborgs stad har ju, alltså Lisebergshallen är inte heller någonting som man kan åka världen omkring och visa upp, va? Och Stockholm är stadshallen i K-märkt, den är ju från mellankrigen, och sen finns det ju Solnahallen i Solna kommun, sen finns det bara ribbstolshallar i de andra kommunerna runt om i Stockholm, och det är liksom en utmaning. Malmö har ju Baltiskan, den skulle ju behöva lite både målarfärger, lite serveringsytor och lite annat, men den är som skal betraktat ändå betydligt bättre än de andra.
Ja, för det är ju, som sagt, nu har du ju fått berätta hur ni har gjort det här i väldigt korta dagar, jag förstår ju det, Nicolas. Det man undrar är ju, varför är det bara ni som har lyckats med det här? För det är ju, ni har gjort det alla har velat och pratat om, kan man säga, väl under 2000-talet. Dessutom finns det ju nu en, ni som förebild, och det förstår jag, det är väl många som kommer hit och många som pratar med er, och hur har ni gjort, och sen går det väl aldrig att, och man ska ju kopiera, för var och en har väl sina på något vis unika förutsättningar. Men ja, du var inne på det lite nu, men är du förvånad över att inte fler har kommit längre? Eller ja, varför?
Ibland är
varför
det,
är det ingen för som att man kan, nu ska du hålla din ödmjuka då, så jo, men det är ju, att ni inte blir kaxiga. Men
nej, det,
jag
menar, det är viktigt. Men alltså,
ni har ju lyckats, så det kan inte skämmas.
Nej, och det är ju så att jag tror till exempel vissa har ju begränsningar, som vi har varit inne på där, med att man har faktiskt inte en bra arena att jobba och utveckla massa roliga idéer på. Och det är ju, och andra som har fått det har då inte lyckats. Man kan ju säga så här att det kommer ju nu här, Ystad får en ny arena nu här i februari, tror jag blir jättespännande, och det är en klassisk klubb med bra inre styrka och har alla förutsättningar att skapa ett tempel där som verkligen roar. Nu kommer man i, det är en rätt liten kommun, men det är en handbollskommun inspe, det finns väl ingen som är så dominerad av en sport som Ystad, och de har alla förutsättningar. Guif äntligen får en sån, så tror jag också det enda man konkurrerar med, det är ett jätteduktigt damfotbollslag. Det är en större kommun än Kristianstad, Eskilstuna, och alla förutsättningar. Det ska bli väldigt spännande. Vi har haft mycket folk från Partille här nere. Vi har många haft studiebesök kring de här arenabyggena, och där får man ju en utmaning. Kan man göra det till halva Göteborgs angelägenhet, så har man ju kommit långt. Varje stad och varje kommun har ju sin setting, men man hade kunnat göra mer med lite smartnät och kreativt tänkande. Ingen nämnd och ingen glömd. Det finns ju några som har arenor. Som, nu tycker jag till exempel i år så har man tagit ett kliv vidare i Lund. Man jobbar med lite roliga inslag. Man jobbar med de nya medierna och slänger ut lite roliga filmer och lite annat sånt. Man har också fått ett lyft, upplever jag, publik där.
Ja, snittet har ökat.
Ja, snittet har ökat, och det är spännande. Drott är ju ett mysterium för mig. Gammal klassisk stad.
Men snart ingenting att konkurrera med heller, varken hockey eller fotboll.
Nej,
eller
hockeyn har väl inte varit något på ett tag. Och
fotbollen är på dekis.
Och fotbollen är ju verkligen tråkigt med som klassisk fotbollsstad. Ja. En ganska stark stad. Alltså, det är en kommun med stark sommarverksamhet och ganska oberoende. Inte extremt nära någon storstad. Det är relativt långt till både Göteborg och Malmö. Annars har du ju två handbollsfesten i Västergötland som
Skövde och Alingsås, för den geografiskt obevandrade lyssnaren.
Och Skövde har ju en stark tradition. Tyvärr går de inte så bra just nu i elitserien. Och där är det ju så att hade de hittat vägarna till att kanske ha ett starkare lag, så finns det, där vet man ju att där finns det ju en väldigt stark grogrund. Alingsås har ju nya arena, är jätteduktiga och har ju, såg vi inte minst i SM-finalen med blåljus där, så var ju mycket folk. Det vet man ju när Guif var i Göteborg för ett antal år sedan då, när deras röda armada var på plats, va? Det var ju rätt så rött där. Och vi håller ju på att jobba mycket. Jag sitter ju själv i ligastyrelsen tillsammans med representant från andra klubbar. Och där jobbas ju intensivt nu med att lyfta handbollen och närma sig fotboll och hockey och bli tydlig lagsport nummer tre. Va? Men...
vad händer där då, du som är insatt i det? Alltså om du liksom också kortfattat sådär, men finns det någon... Vad är knäckfrågan för att komma lite, bli den tydliga tredje sport?
Knäckfrågan sport. Framför allt är väl ett ögonblick bara. Det har John. Han spelade den sist. Ja, men John har den. Ja,
det var ju
en EHF-jingel som var borttappad. I alla fall
2 timmar före en Champions League-match förstår vi
fortfarande,
att du kan...
Fortfarande är det så att det är väldigt stor skillnad mellan klubbarna. Och vi har ju en ambition att skapa en tydligare liga, en enhetligare produkt som vi måste göra för att media och andra ska haka på och tycka att det här är ju även ett bra tv-format som kan locka oss. För att ska vi kunna skaffa oss bättre liksom tyngd och bättre ekonomi, så en av lösningarna är ju att få bättre tv-avtal. Så är det kan man, det är ju det som gör att hockeyn och fotbollen i grunden sitter med mycket större ekonomier och högre spelarlöner och annat, kan konkurrera lite grann på ett annat sätt. Jag menar, hockeyn är faktiskt tredje liga i världen i en rätt så kommersiell sport. Men det är ju att de har betydligt starkare attraktion hos mediebolagen för tv. Och där är vi inte ännu. Nu har vi gjort det bra. Det nya avtalet har spritt handbollen väldigt bra. Och har nog varit, ja, vi tror och hoppas från ligans sida att TV4 som då ju har det nu är rätt nöjda. Framförallt på TV4 Play online, där de då producerar alla matcher. Och de skapar ett starkt flöde där. Strömstaterna haglar in. Och det kan då, om vi sköter det rätt, ge oss en bra utgångspunkt när vi ska gå till nästa varv.
Att det ska kunna ge mer pengar.
Och då har vi en ska få bättre produkt, betalt, en tydligare produkt, en enhetlighet och en grafisk format och profil och så som ska kunna ge ligan en stunds. Men det krävs ju, alltså ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, så är det ju.
Sälja liganamnet.
Kan man också, ja, den finns ju med, men hittills har vi inte hittat någon som är villig att alltså det gör man bara om man verkligen har en långsiktig partner som är villig att verkligen investera, annars kan man låta bli, för det är för viktigt i så fall annars.
Var ni gått på kammer?
Ja, Kent, har du något?
Nej, men jag tänkte säga, vi har varit, nu är detta lite mer sportsligt kanske, men hur ska ni ta nästa steg? Och du har ju varit delvis inne på det. Det handlar ju väldigt mycket om ekonomi och tv-pengar och sådär. För man ska närma sig storklubbarna i Europa. Ni har ju mött nu bland annat Kjells, Vardar, Vesprem. Och ni har ju börjat fantastiskt bra i Champions League då, med vinnare mot Kolding hemma. Bra match i Barcelona. Men det saknas ändå lite för att man ska vara med där uppe bland de riktiga storklubbarna.
Så är det ju absolut.
Men hur har ni tänkt? Har du någon strategi för alltså fortsättning nu? Ja.
Det vi säger är ju att och det, man får vara lite krass och inse att det finns ju vissa delar som gör att det är svårt att konkurrera med de allra, allra största, för att de har stora ekonomier. Alltså Kiel omsätter nästan som Malmö FF i ett normalt år. Det innebär också att konkurrera lönemässigt med de allra bästa mogna spelarna, det blir väldigt svårt. Men det innebär ju inte att vi inte kan vara en, alltså vi vet ju det, och Mats brukar säga det när det gäller att vi tar in, vi har ett ungt lag, vi tar in och försöker hitta rätt typ av talanger som sen kan rulla vidare i sin karriär, och har de sina bästa unga år hos oss, så kan vi mycket väl vara med och fortsätta och överraska Champions League. Alltså när man pratar ofta nettolöner i de tyngre proffssammanhangen, och ska man ha spelare hela säsonger, man kan ju naturligtvis gå på artistskatt, men då får man bara vara här i max 6 månader, det funkar ju inte på hel säsong. Då finns det inga andra lösningar. Jag har ingen synpunkt på det, att inte det är möjligt i Sverige. Det är lite annorlunda i Danmark, där har de en annan lösning för både forskare och idrottsmän, där man då kan få en speciallösning för att kunna attrahera den typen av tillfälliga lösningar.
Men du behöver rätt högt upp innan du får väl den?
Ja, i Danmark tror jag man ska ha en månadslön på 70 000.
Så det är ju
och det gör väl bara 3 år har man.
3 år, ja. Jo, men det är längre än 5 månader visst. Och 28 dagar. Så att, och då innebär att vi ligger inte alls uppe i de lönerna och jobbar med det, utan vi jobbar med ett ungt lag där vi är duktiga och vi kommer alltid att ha satsa mycket på det runt omkring. Vi har ju upplevt att folk som kommer hit med spelare och så upplever att här är det ordning och reda och en funktion runt A-laget med tränare och assisterande tränare och fystränare och kost och alla de olika delarna som kan utveckla en handbollsspelare är bra, och det innebär att det får vi nog ha som vår huvudfokus, och sen kan man snäppa det ett steg i taget, för vi kan ju heller inte tänka oss att liksom sälja vår själ. Så vi tror att det kan vara väldigt ödesdigt mot vår breda, alltså vi har många sponsorer, vi har en publik, alltså att det skulle komma att landa någon som bara liksom köper upp föreningen är inte aktuellt, va?
Alltså ingen stor internationell sponsor?
Ja, det kan man väl tänka sig om det är långsiktigt seriöst. Vi söker ju nationella sponsorer. Vi har ju inte så många storföretag som har sitt huvudkontor här. Vi söker nationella sponsorer. Vi kan också mycket väl jobba med internationella sponsorer. Men vi kommer aldrig vilja släppa vårt oberoende. Om man tar Kjellkje, ett bra exempel. Det är en holländare som har varit här och investerat i den klubben sedan mitten på 00-talet.
Och ett bryggeri.
Ja, och egentligen liksom ligger bakom förutsättningarna för Kjellkje. Och det är ju lite speciellt, men nu har man ju inte den ideella föreningsstrukturen är ju tyngst i Sverige, och sen förekommer den lite grann i Finland, Danmark och i viss mån Norge, men den är unik i Sverige, och den måste man ju också ta hänsyn till när man tittar vad är det som formar en klubb, va? Men visst kan vi vara där vi är nu och kanske lite till. Sen är det ju, det går ju ganska snabbt i huvudet på fans att säga liksom, nu ska vi dra oss dit och dit, va? Men alltså att med våra förutsättningar kunna blanda oss i den yppersta lite, det är svårt att tänka sig.
Har du några förebilder? Någon klubb som förebild?
Vi har ju tittat en hel del för att hitta olika delar från olika klubbar, både den sportsliga delen och kanske den andra delen då, den kommersiella delen, där man kan titta på. MFF har ju massor med saker som man kan titta på som ligger nära som stor fotbollsklubb, och inte minst har de ju en supporterkultur. Om man undantar sånt som bengaler och idioter och sånt som vi ju då gudskelov inte har i handbollen och inte heller vill ha in, så är det fantastiskt när man ser på matchen igår och de sjunger i 90 minuter. Kiel har ju en lång tradition, gör det bra. Bundesliga har ju några element som är roliga, där med att ha folket kvar efter matchen, komma tidigt. Den sociala känslan har vi ju försökt ta till oss. Hur skapar man mer social känslor runt matchen hela tiden, va? Sen har vi ju tittat på hockey, på Växjö Lakers. Vi har tittat på vilka har bra nätverk, hur gör de och så vidare. Så att man kan både titta på klubbar, man kan titta på arenor, man kan titta på uttrycksformer och annat. Sen kan man ju naturligtvis titta på NBA och sånt, och drömma om man tittar inomhussporter i USA. Det är ju fantastiska föreställningar.
Har ni fått någon inspiration från de här lagen ni har mött nu i Champions League? Det är ju 6-7 av de bästa lagen.
Inte de gånger jag har varit på bortaplan. Jag menar, åka ner till Barcelona för att uppleva deras match. Det är ju ingenting man överhuvudtaget imponeras av. Och nu var vi i Montpellier. De hade en rätt rolig supporterklubb som hade en bakficka med en egen pub liksom, som man aldrig skulle kunna ha här. Så det var jättetrevlig. Massa trevliga människor. Jättestolta med kartor och så där. Några av våra supporter som var med fick byta tröjor och ha sig. Ja. Men sett hur vi jobbar jämfört med de vi möter.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det här. Vi vet att Kjellkje har en fantastisk gul vägg och en publik som där 4 000 lever sig med
i ännu högre grad när man gör här i Kristianstad. Vi vet att Varda har det när vi ska dit ner och spela i Skopje. Vi var ju där på träningsturnering och när de har match så vet vi att det är tufft. Vi vet ju hur Bundesliga-lagen har i sina föreställningar.
Ja, Vesprem ska man också räkna dit som
också. Ja, och de har vi som tur i den andra gruppen, så de råkar vi inte på förrän längre fram i så fall. vilket inte är någon större risk kanske att vi just råkar på West Brom. För att de vinner kanske den gruppen och då går de direkt i kvartsfinal.
Ja, det var ju därför ni inte råkar på dem.
Och, så, men visst, men sett i matchevent, de vi har sett hittills, nej.
Mm. Nej.
Och där känner vi, det är roligt att se att vi ligger väl framme där.
Mm.
Ja, en fantastisk arena, det är ju inte helt ointressant.
På tal om arena, finns det planer på att bygga ut den här arenan?
Ja, det är faktiskt är konstruktionen sån att du kan faktiskt inte höja taket och sätta på 4000 till. Men däremot, ja, vi gjorde i somras kommunen efter diskussionen med oss, man högg bort två plattformar på kortsidan och så fick vi dit 45 stolar till. Mm. Räddningstjänstens gräns för hur många som får vistas där är 5300 med den läktarvärldsbemanning vi har och de säkerhetsrutiner vi har. Jag skulle tro att om vi tryckte som fasen och hade massa ungdomar i varje trappmun och så vidare och räknade noga så skulle man kanske kunna man pratar ju om de här bubka-höjningarna i publikrekord. Vi har ju ett publikrekord på 5103 tror jag från i våras.
Det kan bli 5104 någon gång i den här säsongen.
Nej, men det vet jag att nu spelar vi väldigt många matcher så det är mycket att välja på för publiken. Ja. Men man kan nog trycka in 5-2 någon solig dag när alla vill gå på handboll och ingenting annat händer i världen. Det skulle man kunna göra, men vi får leva och frodas i den här hallen och utveckla andra delar. Utveckla det sociala, komma tidigare, ha orsak, komma tidigare, lägga till olika delar. Som idag mot Reinecker, då är restaurangerna rätt fullbokade och vi har oktoberfest i foajén där också. Många har bokat bord och sådär, och det är sånt som är kul.
Men den kanske inte ska vara större heller på något vis. Alltså det ska ju finnas ett litet tryck också, att man måste liksom köpa sina kanske årskort och sådär och inte komma. Alltså om den skulle plötsligt av någon anledning lyckas bygga ut den till 7000, för det skulle
det ingen, inte alltså det är ingen fråga vi ens driver och just nu så är det mycket bättre att vårda det vi har och se till att alla tycker att det här är fantastiskt och att vi förnyar oss inom ramen för det vi har och det finns så många olika begränsningar. Det finns andra sätt att utvecklas som vi ska göra långt före det att vi överhuvudtaget ska komma på tapet med det och vi har en fantastisk arena och det ska vi vara glada för.
Mm. Hur inblandar du i det sportsliga när det gäller alltså, värvningar och bygga truppen och så vidare? För jag ser ju en liten skillnad här mellan alltså, ett lag i Skandinavien och ett lag ute i Tyskland. Det gäller ju kontinuitetet. Det är ju svårt att få spelare på längre kontrakt i Sverige. Därför de tittar hela tiden på Tyskland och Spanien och så vidare.
Jo, så är det ju. När det gäller ansvarsfördelningen så Mats Samuelsson som då är vice ordförande är också sportsligt ansvarig.
Mm.
Eftersom han inte är anställd, han är inte sportchef. Men han är sportsligt ansvarig och leder sportteamet som består av ytterligare 4 personer. Och så har man ju då,
och där är inte du med?
Nej, och jag är inte med där och det ska jag inte vara heller. Så som vi har lagt upp ansvarsfördelningen. Vi har ingen, däremot när vi diskuterar och sätter upp budgetar och de övergripande målen tillsammans med styrelsen. Ideella föreningar, om man är anställd kan man inte sitta i styrelsen så är jag adjungerad. Den typen av ekonomiska spörsmål sätter vi upp. Men sen jobbar de och då jobbar de med det och där har vi en rätt så tydlig uppdelning och det är väl väldigt bra. Fungerar bra. Mats har gjort ett jättejobb där tillsammans med sportteamet och sen kan det finnas föreningsmässiga praktiska grejer längre ner i våra olika verksamheter som man involverar med på ett annat sätt. Men när det gäller liksom byggandet av våra A-trupp representationslag så sköter de det och sen är ju då Ola eller den tränare vi har, men nu har vi haft Ola i många år, han är ju naturligtvis väl involverad i det för det är ju trots allt han som ska sen få killarna att spela handboll och det är som duktig tränare och som Mats har ju mycket diskussioner med honom och med Jeppe och med sportteamet.
Mm. Men är du inblandad i en värvning när det gäller liksom hur mycket pengar kan vi lägga? Så är det du som...
Ja, men då, Mats har alltså styrelsen fastställer ju ramar så jobbar de efter det och så jobbar de rätt självständigt och det och så återkopplat till styrelsen så det är ingen konstig process egentligen. Däremot kan det ju vara praktiska frågor kring juridik och avtal så vi bollar men det har ju ingenting med om vi ska välja spelare A eller B, det har jag inte överhuvudtaget att göra. Det är bättre att vi har en kompetensgrupp som kan det där och som Mats leder och det fungerar jättebra. Så har vi jobbat hela den här utvecklingsperioden.
Och
Och jag har ändå haft rätt många roliga spelare.
Ja, absolut. På tal om pengar och så, det är ju aldrig några problem, och vi drog lite siffror här nu till exempel. Mm. Det är ju aldrig några problem för mig att slå dig en signal och kolla liksom bara, ja. De här har vi skrivit några gånger, så man kan väl gå till sina egna arkiv och titta vad vi har skrivit, hur mycket omsättning och sponsorintäkter och sånt här. Va? Men det är ju svårt att få från ganska många andra klubbar. Vad är det här hemlighetsmakeriet med klubbarnas ekonomi? Det verkar vara fult att ha pengar i...
Ja, det kan man säga. Liksom, varför ska man skämmas för att det går bra? Det tror jag. Hoppas jag inte att någon tycker egentligen. Alltså, jag hoppas att det egentligen beror lite grann på att man har resursbrist och inte har någon som kan svara på de där mejlen, tror jag. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt förstått det, för att det är ju som det är, och det blir varken bättre eller sämre om man hemlighåller det. Men det är klubbarna själva som bestämmer det. Och å andra sidan, det är lätt att bli medlem i en förening. Då kan man ju ta del av det genom att gå på årsmötet och säga jag vill se på årsredovisningen.
Ett jävla springande från annan.
Ja, det går
14,
inte. Nej, jag
har 14 lejtsiga-klubbar.
Vi har ingen sån... Det är inte intressant för oss att lämna ut... avtal eller individuella löner, för det har liksom, det måste man respektera. Det gör ju ingen aktiebolag, men ett aktiebolag redovisar hur det går för dem och hur mycket de omsätter och vad de säljer och vilka marknader som går bra och hur mycket de får över och sådär. Och det har vi heller inga problem med.
Nej.
Det är ju ingenting som vi behöver hymla med eller skämmas för eller så. Det spelar ju ingen roll om man är i en utsatt position eller om man är i en gynnsam position egentligen. För att är du i en utsatt position, så är det bra att alla vet att man är i en utsatt position. För att som ideell förening så vädjar du ju också till dem som vill vara med och skapa förutsättningar, ungdomsverksamhet, fritidssysselsättning och annat. Så att det är viktigt, tycker jag, att man är öppen och transparent. Ja.
För ofta slår du ner som en bomb mer eller mindre att en klubb är nästan på väg i konkurs. Alltså, nu var det väl Malmö som hade, nu har de ju löst den här skulden till Kronofogden på 200 000. Men alltså, helt plötsligt, istället för att man kanske kan...
Alltså, nu tycker jag ju att Malmö har varit rätt ärliga och tydliga över tiden med att tala om vilka utmaningar man har. Och Jörgen är väl en av dem som tycker jag är bra på det sättet han säger.
Nej, jag ska inte säga
att han tar bladet från munnen och säger så här jobbar vi i Malmö, vi har verkligen kämpat och de har verkligen kämpat, men vi har svårt att få med oss och hitta lösningarna för att det är en tuff konkurrens och någonstans så har den gamla gula handbollseran som fanns ju på 70-talet fortfarande tappats bort där när hockeyn slog igenom, som inte fanns i Malmö innan, och någonstans har man inte hittat tillbaka där, och de har ändå kämpat rätt hårt, tycker jag.
Ja, Malmö var kanske ett dåligt exempel.
Men visst blir man ju överraskad ibland.
Ja.
KF3 var väl ett bättre exempel.
Nu är det cirka en och en halv timme till avkast.
Ja.
Vad gör du då under själva matchen? Sitter du här på kansliet och hör publiken jubla när Kristianstad gör mål?
Jag har faktiskt, för att lugna mina nerver, så har jag hittat en bra position. Jag sitter och sköter mediakuben där bredvid speaker och där har jag blivit kvar. Så jag har ju runt rätt mycket innan dess och ibland där jag vet vi har våra sponsorer och så som är viktigt i våra kamrathörn och i restaurangerna och så och hälsa på folk, men sen under matchen sitter jag där och knappar lite grann, det är väldigt bra, då har man sin plats där och så behöver man inte...
Du, när sonen kommer in på planen, stiger pulsen då eller hur känns det?
Ja, i alla fall det är väl lite, förr var det mera så, jag kommer ihåg när vi spelade mot Alingsås i kvartsfinalen när han skulle slå någon straff där det var helt jämnt och slog den ribba in på. Så visst, då tittade jag inte. Ja. Men nu har vi varit med ett tag och han står på egna ben och han lutar sig inte mot sin far när det gäller handbollen, kan säga.
Men
han säger mot Ola Lindgren och grabbarna och så, va, så att han är rätt självständig. Men visst, det är väl kul. Men alltså, det var värre i början när han var lite yngre.
Jag såg på en match sedan, han hade ju 9 mål på 9 avslut och kändes väl lite extra i hjärtat.
Det är klart, ingen förälder är inte stolt när ett barn gör något bra, spelar ingen roll om de bygger en rolig sandslott i sandlådan när de är 3 eller om man spelar handboll som man håller på med och lyckas och får chansen att visa sig. Och alla tycker det är roligt när ens barn gör någonting som man vet att de blir stolta och glada över. Det är bara väldigt roligt för honom, ja, absolut.
Nu ska man höja pensionsåldern i Sverige. ett eller två år. Hur länge tänker du själv hålla på? Du är 58 nu.
Ja, du, ja, vi håller ju, alltså man ska säga så, det ska vi vara ärliga med, att i alla verksamheter, alltså oavsett hur länge jag håller på, behöver ju hela tiden förnyas och förändras, och vi jobbar rätt så ärligt och tydligt med det tillsammans i styrelsen, och hur säkrar vi liksom att personer ska aldrig vara större än föreningen, utan föreningen måste ju hitta sitt sätt, och det är en fråga som vi just nu jobbar med, alldeles oavsett hur länge jag ska vara kvar och inte, och det finns säkert sätt att trappa ner och vara kvar och kanske jobba lite mer ideellt och hinna med lite andra grejer också framöver, men vi får se, vi kör nog någon säsong till, jag och Matte, och sen så får vi ju säkert stegvis trappa ner och släppa fram nya krafter. Det finns massor med människor som kan komma in och göra det. Det är viktigt också, det ska man tänka på, att det är bra att det kommer in nytt folk. Nu har vi haft en organisationsutveckling, det har kommit in människor här stegvis och det behövs och så, för att då får man andras syn på det hela och annars så stagnerar man och det ska aldrig växa med oss här. Man måste titta framåt hela tiden. Det ska vara när vi att försöka förändra och så. Ja. Inte bara tycka att ja, men det här är ju jättebra, så då gör vi som vi gör, och då är det ju så att då är det ju inte jättebra.
Nej, för nu har ni ju tagit det där steget till SM-guldet som någonstans ändå i varje fall låg ju hela tiden. Nu ska ni ju, alltså kan ni känna en press att fan nästan från handbolls-Sverige att ni ska fortsätta och ja, många vill ju komma i fatt såklart, men ändå att ni ska vara loket och sådär.
Nej, inte en press, utan det är ju, vi har väl vår inre press istället. Nu ska vi ju verkligen
så precis som en elitidrottsman. Det finns ingen yttre press. Den största pressen kommer inifrån.
Ja, men det ska det göra. Alltså, det är en mycket bättre press. Yttre press är väl bra, men med konkurrens är ju jättebra. Konkurrens stimulerar till utveckling och nytänkande. Och vi har ju framför oss, vi har ju massor med grejer vi vill göra. Alltså, vidareutveckla samarbete med andra klubbar. Hur får man nordöstra Skåne att bli Skandinaviens handbollscentra när det gäller ungdomsakademi? Hur samverkar man med kommunen, högstadie, gymnasium? Hur samverkar man med högskolan? Hur får man internatsdelen att funka? Då måste man samverka med kanske inte bara handbollen och andra idrotter för att kunna ha en sån, för att kunna ha en husmor som hjälper de som bor här och pluggar och spelar handboll eller tränar handboll, för att kunna hela tiden bli ännu bättre på att odla egna talanger som kan kliva in i A-lagstrupperna. För vi kan inte, nu fick vi ju en lösning här med Iman Jamali, men det är ju ett undantag som bekräftar regeln att det är svårt. Va? Mm. Vi kommer ju aldrig kunna värva en mogen etablerad spelare från Bundesliga och hit.
Nej. Bra, Nicolas.
Nu snart match.
Mycket intressant att lyssna på. Ska vi skicka iväg det nu så alla de som har sprungit förbi här i kansliet och kollat när du är färdig?
Ja, det var jätteroligt. Hoppas att ni som lyssnar också fångar ett och annat.
Kommer du lyssna på detta, tror du?
Ja, nu kommer jag bli stadig prenumerant. Jag ska faktiskt ta det som en grej att jag ska bli lite bättre på att hänga med i poddvärlden.
Tar du någon joggingrunda? Eller promenad?
Nu kör bil och sånt. Hellre när du joggar, det är ju bättre
att köra. Fast när jag joggar, jag kör det, många lyssnar på musik. När jag joggar så använder jag det till att liksom, då ska det inte vara något buss. Då sorterar man upp hjärnan och så rinner det ut. Och så blir det plats för nytt. Ja, men det finns andra tillfällen.
Då kan man inte lyssna på den här podden, för här krävs det koncentration.
Hänga med. Koncentration.
Tack så mycket, Nicolas.
Tack så då.
Det här är väl ingen gurkburk? Eller?
Då kör vi vidare, Katari.
Ja, det gör vi.
Ja.
Utan paus.
Utan paus?
Ja.
Klarar du det?
Ja då.
Ja. För du har inte haft någon paus på några dagar.
Du, nu har man varit ute och jobbat igen. Ja. Man har varit på en liten turné med Christian Berge, förbundskaptenen.
I Norge?
Ja, förbundskaptenen i Norge. Och varit i Danmark nu. Och nu så avslutar man den här turnén med match ikväll mot Rhein-Neckarlöven. Där vi har faktiskt har fyra norrmän på plan. Vi har ju tre i Kristianstad och sen har vi då Harald Rankin i Rhein-Neckarlöven. Höjerbacken. Ja. Han har spelat väldigt mycket i år och gjort det bra, va? Så det ska vara kul att se honom live nu. Jag har sett honom en del på såna här webbsändningar.
Är alla de här med i den här truppen nu i november?
Ja, det är de. Inge Ås, han spelar i rekrutlaget som ska till Polen och möta deras rekruter. Alltså B-landslag kan man väl kalla det för. Men i övrigt är alla med, Salvan och Björnsen och Rankin.
Ja, du, förresten bara, för då har ni ju det här Golden League i Norge och ja. Möter Frankrike, Kroatien.
Nej, nu ska vi säga, vi möter Island faktiskt, som vi möter i EM också. Det är ju lite dumt,
ja. Ja, för att jag skrev om det där, för att Sverige ja. Spelar ju nu först träningsturnering och här i november ja. Och sen har de i januari, det är ju samma, det är Ryssland, Polen, Spanien hela tiden. Ja. Och vi har Spanien i gruppen och vi har förmodligen Ryssland i mellangruppspelet.
Ja. Nej, Norge har ju nu Danmark, Island och Frankrike.
Ja, så var det. Inte
och sen kort, har man då en förturnering i januari, Frankrike, Danmark igen och så ja. Har man Qatar också. Men det är ju fantastiskt bra matcher för ett lag som Norge.
Ja.
Alltså i och med att det är bättre motstånd så tycker jag bara det är positivt. Mm. Det är lite sämre om man skulle möta kanske Tjeckien eller Slovakien i en massa matcher. Jag tror samma gäller för Sverige. Det är bra matcher mot Spanien till exempel.
Ja, det är det. Men att träningsspelar mot samma lag hela tiden.
Ja, men det kan vara svårt också att få till.
För så ser det ut idag. Det är ju inte ja. Bara Sverige som gör det. Det hör vi ju nu. Norge gör det också. Ja. Och Frankrike också indirekt eftersom de ja. Har sina samarbeten.
Ja, egentligen skulle vi ju mött Sverige på matcher innan den här turneringen i januari. Men det blev för tätt med matcher helt enkelt.
Ja,
så att det gick inte.
Nej, nu blev det Tjeckien istället för Sverige. Ja. Så att, ja, det, jag tycker det var roligt om Sverige hade varit med där. För det känns ju lite attraktivare med Frankrike, Danmark, Norge. Det liksom hade varit lite medialt roligt i alla fall. Ja. Men din turné, ja.
Jag kan nämna lite. Jag tittar på Sønderjysk mot Skjern.
Ja, och vi vill ju då höra om de svenska spelarna.
Ja, ni vill höra om de svenska spelarna. Jag ska inte nämna de norska. Men det var en spännande match i alla fall. Som avslutades med 4 sekunder för slut. Så fick Skjern straffkast som gjorde mål på och vann med 28-27. Men intressant är ju då att det fanns ju rätt mycket svenskar på banan. Det fanns ju i Sønderjyske fanns det då Jonas Samuelsson som spelade Skövde förra året, högerkant, och Mattias Tunnell. Och i Skjern så har man då Marcus Olsson.
Mm.
När det gäller Skjernspelarna Jonas och Mattias, Jonas fick inte spela första halvlek. Man delade tydligen upp det där. Hade en som heter, det är en rätt duktig danska högerving som spelar första halvväg, så spelar Jonas andra. Och Jonas var väldigt duktig. Han låg straffarna även i första halvväg, men kom in och jag tycker att han har tagit ett steg till. Stark, bra snabbhet, bra försvarsspel, otroligt fin spänst. Skulle kanske någonting att testa i landslaget ganska snart.
Det finns ju lite öppningar. Zachrisson är ju borta nu. Ekberg
är given. Ja, jag tänkte på det.
Nu tog han ut, eller de tog ut Anton.
Förbundskaptenen får ta sig en tur till Sønderjyske.
Ja.
Jag kan berätta vägen för dem. Så att,
ja, de är ju tydligen aldrig på plats enligt vissa.
Nej, jag hörde det. Så att nu fick jag chans att visa motsatsen. Ja. Titta på Jonas Samuelsson i Skjern. Sønderborg heter staden de kommer ifrån.
Ja.
Och Tunnel, Mattias lillebror till Andreas, spelar också, men han kom inte in från sista kvarten.
Nej.
Mycket märkligt tyckte jag. Man kom in och gjorde det väldigt bra, gjorde 2 mål och hade 2 assist den sista kvarten och kunde faktiskt vunnit matchen till Sønderjyske. Marcus Olsson, jag pratade med Anders Dahl Nilsson, du kommer ihåg honom, förbundskapten i Danmark för några år sedan.
Ja, innan Vilbäck då.
Ja, och var en duktig spelare många år i danska landslaget. Jag pratade med honom, han är ledare i Skjern. Frågade honom just om Marcus Olsson och det gick för honom, så han var väldigt nöjd med honom. Han har gjort bra matcher och framförallt sin inställning på träningar var han klubben jättenöjd med. Men just den här matchen så lyckades han inte sådär 100%. Gjorde bara 2 mål och han en del skott, boom. Men man kan ju alltid göra en dålig kamp.
Ska vi glida in lite bara, eller ska vi fortsätta turnén?
Nej, det är inte mycket mer att säga om turnén.
Ni var i Kolding också.
Ja, och sen, det var inte så mycket, då Lukas är skadad och
Dolkolem.
Och det blev 2020. Kolding tappar poäng igen
mot
Århus.
Ja.
Och Kolding är inte bra, alltså, även om de är med i topp, det är väldigt jämnt i danska ligan. Jag tror att mellan lag 1 och 7 skiljer det en poäng.
Ja.
Det är väldigt jämnt. Nej, det är inte så mycket mer att säga om det. Och sen åkte vi hit här idag till Kristianstad och Jag är rätt rolig. Christian Berg är med mig, men han vill ju bara äta hamburgare. Alltså den här burger på alla restauranger. Jag var så himla trött på det. Så idag lyckades jag lura med honom på en sån här vanlig svensk husmanskost. Det var kåldolmar till middagen. Jag har aldrig hört. Vad är det? Vad är det? Ja, det är ju köttbullar med kål på, fick jag förklara. Ja, det var ju sån här buffé, så vi fick gå och kolla. Ju. Och vi kan gå och kolla det. Så tittade han, var skeptisk in i hälsan. Ja, han gick i alla fall med på det, gick inte äta burgervara. Och så vi beställde in en sån här dagens med kåldolmar. Så försiktig som han är, så tog han bara en till början med. Men han ätit upp den så, ja, det var nog inte så tokigt. Så gick han och tog en till. Och sen, ja, det var jäkligt gott det här, så tog han två till. Så han åt fyra kåldolmar. Så att han undrar om man kunde köpa det med sig till Norge. Men det kan man säkert. Men ja, det var rätt kul.
Ja.
Nej, och sen sitter vi här, va, och ska strax se den här matchen mot Rainer Gnekalöven. Det är en höjdpunkt faktiskt. Det är för att man har varit och jobbat lite i klubben. Och,
ja, du får väl kanske ändå rekapitulera vad du gjorde där. Ja,
ja, jag var ju sportslig rådgivare då.
De tog dig till Ola egentligen? Eller de ville
nej, Ola hade redan tagits dit.
Ja, men det menade. Och sen ville han väl ha dit dig, eller?
Ja, det var väl han och Torsten Storm också egentligen, ja. Som jag hade jobbat med men... Jag hade ju sagt så här
till Torsten Storm, alla managers manager i Bundesliga. Nu har han varit i Flensburg, Rhein Eckelöven och nu i Kiel.
Nu är han i Kiel, ja.
Ja, förlåt.
Jag tappade tråd lite. Jo, men jag kom dit.
Torsten Storm och Ola, ja. Eller klubben ville ju ha dig.
Ja, och det var då som sportslig rådgivare. Och jobbar jag lite mellan management Torsten och Ola, kan man säga, va. Mm. Och min uppgift skulle egentligen vara att ta dit spelare. Och det började väldigt bra. Jag fick ju ta dit, och det är jag väldigt stolt över. Jag tog dit Anders Smith. Mm. För jag hade ju sett honom på en turnering i Schweiz när jag var tränare i Flensburg. Och blev väldigt imponerad. Han var inte så gammal då. Och sen hade han försvunnit i Danmark. Och då fick jag ju faktiskt vara med när vi värvade honom med Bjergbro styrelse och allt det här. Va? Okay. Så att... Det var väl det avtrycket jag har gjort i Rhein-Neckar-löpen. Tog dit Andy Smith. Och det tror jag inte de ångrar idag, för han har ju utvecklats till en av kanske... Ja, kanske han fick ju pris som bästa spelare i ligan förra året. Ja. Och kommer från Schweiz, så det är inte så vanligt att man fostrar goda handbollsspelare därifrån. Nej. Men det visar ju också att man ska nog vara ute och kolla lite i såna här länder. Man ska hitta... Jag tänkte det när Nikolaj satt och pratade här. Man ska inte titta på Bundesliga-spelare. Om man vill ha någonting utifrån, åk till Tjeckien och titta, eller Slovakien eller lite
där kan
här.
Du, ja. Och det mindre... konceptet Kristianstad har, trots allt, ja, kan ju faktiskt locka hit de spelarna också.
Ja, och man kan bara titta på Sverige. Andreas Nilsson som spelar i Trelleborg, som låg kanske när i Division 3 och sådär, va, har kommit upp nu och är en av världens bästa linjespelare, tycker jag. Så det finns liksom andra vägar att gå också, inte bara titta på de färdiga stjärnorna.
Tillbaka till Rhein Eckelöven. Ja, det blev en drygt en säsong då, va?
Ja, det blev det.
Ja. Och så fick ju Ola fick ju sparken där, ja.
Vann med 8-9 matcher. Ola och jag jobbade tätt ihop, så det var ganska logiskt att jag också försvann därifrån.
Ja. Och det är det sista... Eller på riktiga jobbet, nu har du varit i Norge. Men det var väl det sista du hade...
Sista jobbet? Ja, det var det väl så tätt i en klubb.
Alltså sista riktiga anställningen du hade i en klubb.
Ja. Nej, sen har jag varit norska landslaget nu. Va? Jag jobbar ju lite som coach till lite tränare också. Både i Sävehof. Ja. Vi jobbar ju under 2 år med Fransén och Sigge Signell. Jag har ju liksom inte suttit och varit lat hela
tiden. Nej, det var inte det jag menade. Men det var ju den sista klubbanställningen du hade så riktigt.
Ja.
På något vis. Där du ändå kunde försörja dig.
Ja, och det kan man inte nu med en podd.
Nej. Men det, vad tror du? För det var ju, jag pratade ju med Ola Lindgren samma dag han fick gå där då, som sagt. Vad hade ni vunnit? 8 av 9 matcher, va? Ja. Säsongen.
Ja, vi hade vunnit 8 av... Jag har bara tappat 1 av 8 matcher.
Ja.
Och det var mycket märkligt. Alla var ju lika förbånade när Ola fick göra det.
Ja. Och han var ju besviken och det var ju rätt mycket känslor. Vad tror du han känner idag?
Jag tror att han känner lite extra och visar upp sig här med det här Kristianstad. Och det är ju ingen som betvivlar att Ola är en bra tränare. Så det behöver han inte visa egentligen. Och det tyckte även spelarna i Rhein-Neckar-Löven när han var där. Alla var ju förtjusta i honom. Jag pratade senast med polackerna nu i januari och de fattar ju inte fortfarande Debeleski och Tjatschik och Schmal och de här. Va? Så att... Men det var ju Jesper Nilsen, den här dansken som fick ett ryck. Nej, det stämmer inte. Vi måste göra något. Mm. Och så blev det så.
Gudmundsson tror jag var. Ja. Gudmund då, som nu är islänningen, som nu är dansk förbundskapten.
Ja, ja, stämmer.
Ja, nu är det ju konstigt att sitta här och prata om hur det ska gå. Men det kanske i sig folk tycker är lite roligt, för att de har ju facit sen.
Ja, ja, jag brukar ju tippa rätt. Eller?
Ja. Eller, ja.
Nej, jag vet inte. Men alltså, normalt så ska ju Rein Ekalöv vinna. Men det var rätt kul, för jag tittar på matchen när de mötte Vardar nu för ett tag sedan, för några veckor sedan. Och då börjar man med en helt en B-uppställning, ja, när man mötte Vardar.
Det blev lite jäkla liv om det.
Det blev liv där. Alltså, han fick ju jättekritik. Vad heter den tränaren?
Nikola Jakobsen,
ja, han fick ju mycket kritik för det. Men han svarade och tyckte det var respektlöst att de ger den kritiken, för de har satt in i andra uppställningen, var ju också landslagsspelare.
Ja.
Så han menar det ska inte ha någon betydelse så. Men det är klart, man måste ju vila spelarna någon gång där, ja, när man har så tufft program.
Ja.
Så att, men han fick kritik för det faktiskt. Och det är frågan, vad gör han idag?
Mm.
Jag vet att man har tuffa matcher nu i ligan. Redan på söndag möter man Vetsla, som ligger faktiskt i topplag i år, konstigt nog. Och så har man snart Flensburg. Man måste ju vila spelarna någon gång. Så vi får se vad han gör.
Ja, nu får vi se. Nu är jag dåligt uppdaterad sista dagarna här, för det har varit mycket annat. Men de leder väl i Bundesliga?
Ja, de har spelat 10 matcher och har inte tappat en poäng.
Nej, och jag tror Kristianstad har inte heller tappat.
Nej, jag tror de är 5 poäng före 2 år. Ja.
Så nu får vi se liksom, ja, Sveriges bästa lag mot eller ja, det kanske Alingsåsarna inte håller med om eller Ystad, men vi får väl tills vidare säga att Kristianstad är Sveriges bästa lag.
De har börjat fantastiskt bra. Det är kul. De tappar ju nu mot Kiel på målskillnad för ett år sedan.
Ja.
Så de är ju lite värda på något sätt och går hela vägen i år.
Nu ska vi ta lite om landslagstoppen där. Vi var inne och på det lite grann. Jag tänker Marcus Olsson, om vi börjar där, alltså vänsternior. Vilka...
Ja, det är ju...
Alltså, frågan är ju, behöver inte prata så mycket om den här toppen. Vilka ska spela EM?
Alltså, jag tycker att definitivt Lucas ska spela VM i år.
Lucas Nilsson,
jag tycker att han imponerar. Alltså, nu gjorde han ju 15 mål i Europacupen, även om det kanske inte var mot den bättre lagen. Men göra 15 mål i Ryssland i EUF-cupen, det är imponerande. Det tror jag varken... Östlund eller Marcus Olsson skulle kunna göra på något sätt. Så för mig är han ganska given.
Ja.
Sen står det mellan Marcus Olsson och Östlund, tycker jag, på den andra.
Om man inte tar med 3, att du har den extra spelaren där.
Ja, det kan naturligtvis göra. Men du har ju Tobbe med som en extra spelare på något sätt. I Flensburg alltså. Försvarsspelare. Han måste ju vara med. Va?
Jo, men du har ju 16 man, va?
Mm.
Och 2 målvakter, ja, och så 2 på varje topp. Ja. Så du har ju utrymme till 2.
Ja.
Du har ju Tobbe och en tredje på någon position.
Ja, det stämmer. Vi satt och diskuterade idag, Berge och jag, när vi tittade, när du ringde mig om den här svenska truppen. Och vi konstaterar väl att
Filip Stenmalm har vi också på vänster.
Ja, just det. Ja.
Är ju med i den här landslagstruppen. Han har vi, han har vi inte så bra koll på. Kanske.
Han har vi absolut ingen koll på alls. Det blir intressant att se honom nu.
Så det känns ju som, där är ju 4 som slås. Ja. Det är ju egentligen, skulle jag väl säga, att ingen av dem är helt given.
Nej.
Ja, i dina ögon kanske du tycker att Lucas ska vara med, men utifrån kan man inte säga så.
Det är ingen sån klar nummer 1. Det håller jag med.
Så det är 4 som slås om 2 eller 3 platser.
Ja.
Och då måste de väl gå, jag menar, ja, man kan ju titta framtid och sådär, men för dem handlar det ju om att gå till OS-kval, så att man får försöka gå på någon matchform här framåt i december. Vilka som är hetast eller?
Ja, det får man nog göra.
Ja, vad sa du? Du och Berge satt och tittade lite på.
Ja, vi tittade och jämförde lite Norge och trupperna i Norge och Sverige. Och, det ser ju inte riktigt bra ut på 9 meter för Sverige, tycker jag. Alltså, det är ju inte riktigt att vi sa någon säkra på vänstern i. Och högern är, om inte man lyckas övertala Kim Andersson, så är det ju inte så där riktigt imponerande där heller.
Det är Jakob som ser honom, och Linus Persson som är med den här gången. Ja. Linus Persson är nog inget som är aktuellt för ett EM. Det är svårt att tänka mig.
Och sen har du då mitt nya, nu var det Jim Gottfridsson och Conradsson som var uttagna. Och Jim, vad jag förstår, har varit borta nu 3 veckor. Han har känning av sin gamla skada igen. Alltså i foten, den opererade foten. Och det låter inte riktigt bra.
Nej.
Så man har vilat honom nu 3 matcher. Och det är frågan. Om man ska bromsa honom i träning och matcher och sådär. Men Men han hade ju varit jätteviktig för Sverige. Han är ju för mig klart nummer ett när det gäller mitt nio i Sverige. Och som spelet ska byggas kring. Men som sagt, lite orostigt. Då får vi ringa upp honom och fråga hur det är med honom.
Ja, men det är absolut.
Och Konradsson är ju också lite sådär, han är ju så himla liten ut på något sätt, internationellt. Mm.
Men han har ju funkat i Champions League.
Han har gjort det jättebra, va? Så att han ska definitivt ha chansen. Vad finns bakom? Ja, det finns ju Fahlgren, det finns ju Lukas i Kolding. Ja,
Fahlgren är väl borta, det är väl en korsbandsskada.
Ja, han är borta kanske längre. Ja. Och Lukas, jag tycker han har gjort sitt på något sätt i landslaget.
Han har ju
jag
fått sina chanser.
Jag tycker inte man kommer vidare med honom.
Nej.
Utan vad man kommer vidare, det är framförallt med Jim Gottfridsson.
Ja.
Det tror jag.
Vänstersex så är det ju Kjellman och Peter Sien och det kommer bli
dem. Ja, det skulle varit kul att ha med Jerry Tolbring på något sätt. Testa honom i landslaget, för han har gjort det jättebra i Champions League.
Ja. Och hur går sex där? Ja, det hade vi ju gärna sitt sommar.
Ja, jag tycker man ska testa honom. Absolut, Ekberg är väl given där.
Ja.
Och sen får man testa
något. Anton Hallén är med nu och Sackersson är borta på grund av skada.
Ja.
Målvakt då är väl givet. Det blir väl Mattias Andersson och
Appelgren. Appelgren. Ja. Det har ju Sverige sin styrka. De är ju båda fantastiskt bra i Bundesliga.
Ja, men får ni kom fram till att Sveriges niomhetsbesättning är inte mycket bättre än Norges?
Nej, jag tycker inte det.
Utan Kim,
Nej, inte utan Kim. Men sen har man ju Andreas Nilsson, en världsspelare på linjen tycker jag. Jag har ju sett honom nu de senaste matcherna. Han imponerar ju. Verkligen imponerar.
Ola sa att de kommer ju försöka köra lite med honom nu i försvar också.
Ja.
För att slippa ha
De här bytena. Ja. Nej, han spelar ju lite försvar i Vespen också. Ja. När han inte hinner byta så går han ner som trea.
Ja, det ska väl vara trea nu de ska försöka.
Ja, och så har man Jesper Nilsson naturligtvis också.
Ja.
Och sen Anton Månsson.
Du gled du in på
jag är jävligt intresserad av Flinkgate. Jag tycker att vi ska spinna vidare på den. Du vill ju inte det, va?
Men det är jag, inga problem med det. Men jag tycker att det börjar bli tjatigt. För det ska vara med alla forum. Men
antingen Månsson eller Rydegård får vi in där.
Ja.
Så jag tycker förbundskaptenen ska åka ner och titta på dem.
Ja, vad säger du, Kata? Vi ska inte låtsas som att det inte har hänt, absolut inte. Men vi behöver inte heller lägga 20 minuter på det. För att det där kan man få göra. Men vad tycker du om det hela?
Alltså jag
har ju inte uttalat det.
Nej, alltså det här med Twitter har jag ju sagt till. Jag vill inte vara med på Twitter.
Nej.
Därför går man ut där så är man officiell på något sätt, va? För alla. Och den här diskussionen som pågick där mellan Rydegård och Berggren, Emil och det här. Då får man ju stå för det, om vad man har sagt där. Annars får man ju ta en sån här diskussion på sms, för det gör jag alltid. Jag tar alltid diskussioner på sms. Eller Viber eller WhatsApp eller vad det heter. Va? Där det är mellan de som diskuterar. Man kan inte sen komma och ångra sig, tycker jag, om man har varit ute på Twitter. Så där gör jag det 100% rätt. Ja.
Var det...
Jag bara sa, det är ju generationsfrågan här med Twitter. Alltså min generation är ju inte med på Twitter och vi skulle nog aldrig vilja vara med där heller. Och det handlar ju lite om, tycker jag, att sälja sig själv på något sätt. Officiellt där, va? Och min generation, Ulf Schäfert och jag och de andra, vi är inte så intresserade av det.
Nej.
På något sätt. På ett annat sätt.
Nej.
Men det är som sagt en generationsfråga. Det är mycket, mycket mer att sälja sig själv än. Även om jag säljer mig själv här på det.
men det är ju inte, det är ju få av alltså de av våra bästa spelare som är där ute på Twitter och tycker till.
Och det kan jag förstå.
Alltså Niklas Ekberg är där, men han skriver ju bara att han fejkar liksom. Det är ju i allra högsta grad. Det är ju liksom inget. Och Mattias Andersson, men det är ju mer bara lite, vad ska man säga, väldigt kopplat till det. Är ju inget, de har ju inga åsikter där.
Nej, man går inte in i sådana diskussioner, för de vet ju att det kan ju vara lite känsligt och farligt och sådär. Med rubriker som man kan få.
Ja. Någonting mer på, förresten, vi kanske också ska nämna, det blev ju mycket Kristianstad, men vi sitter ju här i Kristianstad. Vi har ju faktiskt en seriefinal på söndag. Kristianstad-Alingsås. Vi pratar ju lite om att det ska stå mellan tre lag i år då. Kristianstad har ju varit nere och mött Ystad och nu är det väl egentligen då andra matchen mellan de här tre lagen, så att säga, va?
Alltså den kommer ju rätt lägligt för Alingsås, den här matchen. Nu har ju Kristianstad en jättetuff match ikväll. Och det är frågan hur mycket energi det tar. Det tar nog rätt mycket energi, tror jag. hemma Champions League, då vill man visa upp sig.
Mm.
Men Kristianstad har ju varit starkare även om man har haft de här matcherna, och nu möter man Alingsås, så man klarar ju Ystad som ja. Man har starkt gjort, men det var ju jämnt. Det var ju jämnt länge.
Ja.
Jag blev lite besviken att Alingsås åkte ut ur EOF-kuppen här mot St. Gallen.
St. Ottmar va?
Nej, det var inte St. Gallen.
Ja, nu blev jag lite osäker.
Jag blev osäker också. Men man får inte förlora mot ett schweiziskt lag när man har det här utgångsläget. Bra förlorat med två borta, då måste man vinna.
Ja.
Och det tror jag de tycker själv också. Så, ja, så de kommer väl till vara extra taggade kan jag tänka mig till den här seriefinalen. Så den är nog helt öppen. Även om jag tycker att Kristianstad bör vinna.
Ja. Ja, det ska bli kul att se var de står mot varandra. Ja. Alltså. Ja. Jag pratade med Fransén idag och lite grann information då på söndag. Och han sa det att de måste vara med från början den här gången, för att här nere tydligen i Kristianstad så har IFK gått på knock direkt, sa han i alla de matcherna. Han såg det ju varit lite att Kristianstads grej har ju varit att komma i slutet och vinna på sin tyngd och sin fysik och sådär. Men just mot Alingsås, så det är klart, där känner de kan inte släppa iväg som de kanske kan göra med många andra lag och ta dem i så småningom. Utan, och därför har liksom Kristianstad gått på knock direkt, sa han, just i matcherna i Kristianstad.
Sen är det ju frågan om de kan klara av Jamali. Alltså, han har ju haft lite lägstuga med de svenska försvaren. Mm. Det är lite skillnad när han kom till Champions League, men han visar kvalitet och även där ju. Det är ju frågan om de kan klara av honom.
Mm. Men då kanske vi ska ta runda av innan vi gör det helt, så slänger vi in en blänkare från vår samarbetspartner iPlay, som kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Mer om den appen, sajten så småningom. Bra Kentari, ska vi försöka få någonting i magen, höll upp sig.
Ja.
Fan, det finns ett pressfika här.
Jag ska
som inte
och hämta biljetter till Berge också.
Ja. Du är inte akkrediterad här utan...
Ja, det hoppas
jag. Jag har inte akkrediterat det.
Har du inte?
Nej.
Fan, då får jag se utanför och se match. Höra matchen.
Ja, men du är väl gäst från norska landslaget som...
Ja, jag får hoppas det.
Det brukar ordna sig.
Ja.
Bra. Tack så mycket Kent-Harry för den här stunden. Vi drog över tiden som vanligt. Vi hade ambition att hålla oss under en timme. Men,
ja, det blev mer.
Ja, det tror jag inte blir mer.
Men det var kul att höra Nikolas också.
Ja, där finns ju lite, som sagt, många klubbar. Jag har ju säkert hört det här just. Men där finns ju anledning att lyssna på.
Ja, absolut.
De har
absolut.
Det, med tanke på det de har gjort. Bra, men då kör vi väl om ett par veckor igen. Och så ser vi om vi har någon gäst eller vi kör själva.
Då är det den här turneringen, tror jag, i Norge om två veckor.
Ja, då blir det mitt i det här landslags.
Ja.
Är du med där då?
Ja, jag är med där hela veckan.
Men kan du inte plocka
in? Jag ska faktiskt upp och ha ett föredrag i Drammen på söndagen. Sen träffas vi på måndagen.
Hur stor är du i Drammen? Är du fortfarande? Kan du gå på gatorna där?
Jag skulle ha ett föredrag nu som heter Hur jag byggde upp Drammen med bara lokala förmågor till topplag i Europa.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg ett dugg. Så jag får hem nästa vecka och sitta och spåna och titta på gamla urklipp.
Det är 20 år sedan.
Ja, det är 22 år sedan.
Ja,
det var för alltid ihop någonting.
Ja, precis. Men du kan inte då Frankrike och det här där finns.
Ja, jag får ta med min dator och hörlurarna.
Ja, men så kan du väl få med Karabatic eller någon.
Ja, Karabatic kommer, Nicky.
Ja, Nicky. Ja, men han snackar väl tyska så kan du.
Han kan tyska.
Simultantolka.
Vill du ha med honom då? Eller vill du hellre ha om man gör?
Ja, men han är ju
lite
speciell.
Han är speciell. Ja. Det är som alla målvakter.
Och han snackar ju ingen tyska eller
engelska. Tyska kan
han. Ja, det är klart, tyska kan han. Men engelska har jag försökt med honom.
Nej, men vi tar det på tyska. Kan du tyska?
Nej.
Men du kan få gå en kurs till nästa vecka. Snabbkurs.
Nej, nu rundar vi av.
Ja, det gör vi.
Tack så mycket.
Tack så mycket.